Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Det där var för att uppmärksamma er på att McDonald's nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, som exempelvis Ma. Eller till exempel Burger.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Serien The Staircase är ju då en serie i 8 delar som finns att se på Netflix. Den berättar historien om Michael Peterson, en kriminalromanförfattare som dömdes för att ha mördat Kathleen efter att hon hade hittats död längst ner i trappan i deras familjehem 2001. Så för de som inte har sett The Staircase så blir det här ett enormt spoiler-avsnitt.
Det kan man säga.
Så man kanske ska se den först. Om man vill lyssna på det här avsnittet, helt enkelt.
Det är nog ett jättebra tips.
Jag tänker att vi kan börja lite med en form av tidslinje här på hela rubbet. Så att man har lite kött på benen liksom, inför det vi kommer prata om, tänker jag. Tidslinjen tar sin början den 25 november 1985. 43-åriga Elisabeth Ratliff hittas död i sitt hem i Grafenhausen, Tyskland. Hon hittades tidigt på morgonen av sin barnflicka, liggande längst ner i en trappa. Som andra ord, det är inte en gång Michael har hittat en kvinna nedanför en trappa. Det är 2 gånger. Ja, ville bara flika in det lite snabbt.
Lite misstänksamt.
Ja. Vid den här tiden trodde man att Ratliffs död berodde på naturliga orsaker. En obduktion kom fram till att hon dog av en hjärnblödning som hade orsakats av en redan existerande blodsjukdom. Rättsläkaren dömde att blödningen hade fått Ratliff att kollapsa, ramla ner för trappan och slå i huvudet, vilket förklarade mängden blod som hittades på platsen då.
Man ska komma ihåg det med huvudskador faktiskt, att man blöder väldigt mycket från minsta lilla sår.
Ratliff var vän med Michael Peterson, en 45-årig amerikansk författare då, som bodde i området med sin dåvarande fru Patricia. Peterson var den sista kända personen som såg Ratliff vid liv, men han misstänktes aldrig för något fel i det här. Strax efter Ratliffs död adopterade Peterson hennes 2 döttrar, Margaret och Martha Ratliff. Han och Patricia hade redan 2 söner sedan innan, Todd och Clayton Peterson. Vi tar ett litet skutt fram till 1997. Michael gifte sig med Kathleen Athwater. Kathleen har en dotter sedan innan vid namn Caitlin. Enligt de som kände det här paret så hade Michael och Kathleen ett lyckligt äktenskap. Vi tar ett litet skutt till fram till 9 december 2001. Klockan 02.40 ringer Michael 911 och berättar att han precis kommit in i sitt hus för att hitta Kathleen medvetslös längst ner i en trappa. Jag tänker bara att vi kan lyssna på det här samtalet.
I'm 911, where's your emergency?
1810 Cedar Street, please.
What's wrong?
My wife's had an accident. She's still breathing.
What kind of accident?
She fell down the stairs. She's still breathing. Please come.
Is she conscious?
What?
Is she conscious?
No, she's not conscious.
Okay.
Please.
How many stairs did
what?
She fall down?
Huh?
How many stairs?
Stairs.
How many stairs? Calm down, sir. Calm down.
No, 15, 20, I don't know. Please, get somebody here right away. Please.
Okay, somebody's dispatching the ambulance while I ask you questions.
It's in Forest Hills, okay? Please.
Han säger ju då i det här samtalet att hans 48-åriga fru Kathleen hade ramlat ner för trappan. Under det första samtalet sa Michael att Kathleen fortfarande andades. Efter att det första samtalet hade avbrutits ringde Michael tillbaka till 911. Den här gången sa han dock att Kathleen inte andades. När myndigheterna anlände till platsen en stund senare fann de Kathleens kropp liggande där Michael hade beskrivit, omgiven av en stor mängd blod. Michael berättade för ABC News att han och Kathleen hade sett en film tillsammans den kvällen och sen suttit tillsammans vid poolen i flera timmar och druckit vin. Kathleen hade gått och lagt sig tidigare än honom och när han så småningom kom in så hade han hittat henne då i trappan. Michael sa att Kathleen måste ha halkat i trappan, påverkad av alkohol och möjligen Valium. En rättsläkare som undersökte hennes kropp på platsen instämde i att dödsfallet troligtvis var en olycka. Men den berättelsen började snart förändras. För under en obduktion drog rättsläkaren slutsatsen att Kathleen hade dött av skador som överensstämde med trauma med trubbigt våld, inte ett oavsiktligt fall.
Jag tänker att man ska komma ihåg det här som Michael berättar för ABC News, att de har tittat på en film och suttit vid poolen länge. Jag tycker att man ska komma ihåg de här detaljerna för att man kan ifrågasätta den här biten lite senare.
Exakt. 20 december 2001 så åtalas Michael Peterson för mordet på Kathleen. Han överlämnar då sig själv till polisen kort därefter och omhändertas. Michael har ju i offentliga uttalanden sagt bland annat att Kathleen var mitt liv. Han har också sagt att jag har viskat hennes namn i mitt hjärta 1000 gånger, hon är där och jag kan inte sluta gråta. Jag skulle aldrig ha gjort något för att skada henne. Tilläggas kan också att alla Michaels barn stod först bredvid honom och proklamerade hans oskuld. Men Kathleens då enda biologiska barn bröt sig snabbt bort från resten av familjen och anslöt sig till åklagarmyndigheten, vilket också Kathleens syster Candice Zapparini gjorde. Och så hoppar vi fram till 14 januari 2002. Lite mindre än en månad efter hans åtal släpptes Michael mot borgen och släpptes i väntan på rättegång. Sen kommer vi fram till februari 2002. The Staircase börjar filmas. Dokumentären följer då Michaels perspektiv, hans familj och hans försvarare. Sen blir det ett litet hopp fram till 29 oktober 2002. Caitlin, Kathleens dotter, stämmer Michael på $25 miljoner för wrongful death lawsuit och vinner. I juni 2003, i och med likheterna mellan Elizabeth Ratliffs och Kathleens död, gjordes en ny obduktion av Elizabeths kropp 17 år efter Elizabeths bortgång. Den nya obduktionen visade på att Elizabeth dött av trubbigt våld mot huvudet. Åklagare i Tyskland bekräftade därmed samarbetet med USA och utredningen kring Kathleens död. I juli 2003, Michaels rättegång påbörjas i North Carolina. Åklagaren menar att Michael dödat Kathleen med en så kallad blow poke som kan användas i en eldstad. Michaels försvar menar att Kathleens död var en olyckshändelse. Mer specifikt då att hon snubblat i trappan, slagit i huvudet, halkat i sitt eget blod och därmed ramlat och orsakat ännu mer huvudskador. Under rättegången kallas Brent Wolgamott som vittne. Brent berättar att Michael betalat honom för sexuella tjänster vid ett flertal tillfällen. Detta bekräftar att Michael var bisexuell och att han hade affär vid sidan av sitt äktenskap. Michael stod fast vid att Kathleen visste om att han var bisexuell och accepterade att han hade affärer vid sidan av deras gemensamma liv.
Det tycker jag kan vara en lite intressant grej, det där med att han påstår själv att Kathleen var med på att han hade affärer. För det är ju också en sån här grej nu när man gräver i det här fallet. Det kan man ju kanske ifrågasätta lite grann då.
Det är ganska lätt för honom att säga den när inte hon är där och kan säga sin sida av saken. Liksom.
Ja, dessutom. Att var det verkligen så att hon accepterade det eller kom det någonting i kläm, kanske?
Sen hoppar vi lite till då fram till 10 oktober 2003. Efter 4 dagars överläggning så dömdes Michael skyldig till mordet på Kathleen. Han dömdes till livstidsfängelse utan möjlighet till benådning. Sen hoppar vi fram väldigt många år, till 21 augusti 2008. Uggleteorin tar fart. Advokat Larry Pollard, en vän till Michael, håller en presskonferens där han offentligt presenterar bevis som stöd för idén att en vild uggla kan ha attackerat Kathleen. Larry har efter undersökningen noterat mikroskopiska ugglefjädrar i bland annat Kathleens hår och att en ugglas klor kan ha orsakat såren som hittades i hennes hårbotten.
Ja, jag tycker så här om den här uggleteorin. Jag tycker den är ganska intressant.
Det är den verkligen.
För jag tänker så här, då menar de ju på att en vild uggla ska ha attackerat henne antingen då precis innan hon har kommit in i huset på något sätt eller inne i huset. Och då tänker jag så här, om en uggla kommer och börjar rafsa omkring i din hårbotten, då skriker man nog ganska mycket av smärta.
Det skulle jag verkligen tro, ja.
Menar de då att det här har hänt och att hon inte har skrikit och varit helt tyst, så Michael har ju tydligen inte hört någonting från huset.
Nej, alltså jag har ju hittat de här punkterna som den här Larry Pollard gick igenom i rättegången. Som då talar för att hon faktiskt blev attackerad av den här ugglan. Och man tror att hon kanske blev attackerad under tiden hon gick ut för att placera små renar som man kan se på bilder från platsen som har tagits av polisen. Om så är fallet att hon blev attackerad innan, som sagt, hon gick in i huset, så borde väl Michael för just en namn om han satt vid poolen och drack vin ha märkt det.
Jo, exakt. Och sen så tänker jag, okej, om hon har blivit attackerad där ute, varför är det inget blod där ute? Varför är allt blod inne? Och om det är så att ugglan har attackerat, hon kanske har blivit snurrig eller någonting helt plötsligt av den hon skulle upp eller något. Alltså det är väl den enda förklaringen i sådana fall, tänker jag.
Men det som också är konstigt då, skulle hon ha tryckt in sig i hörnet vid trappan då och bara låtit den här ugglan attackera och attackera och attackera?
Ja.
Eller förstår du? Att blodet är på en plats liksom.
Jo, exakt. Om det inte är så som jag sa nyss, att hon typ har blivit snurrig och ramlat ner efter trappan efter det, typ.
Ja, men menar du då att hon skulle ha blivit attackerad av ugglan, gått upp för trappan, blivit snurrig och sen ramlat ner för trappan?
Ja, typ.
Ja.
För det känns ju konstigt att ugglan... Det känns väldigt bisarrt att prata om en uggla här mitt i en utredning.
Ja, faktiskt.
Men att det känns ju konstigt att ugglan ska ha varit inomhus. Eller så.
För att återgå då till de här punkterna som den här Larry Pollard har hävdat i presskonferensen. Så i första punkten, stränguglor, som den här typen av ugglar då heter, bodde i den här skogen vid huset där de bodde. Stränguglor kan vara aggressiva och kan vara farliga. Ugglor har attackerat människor vid flertal tillfällen. Det fanns bloddroppar på den yttre gångvägen som ledde till husets ytterdörr. Det fanns en stor fläck av blod på utsidan av ytterdörrens karm som visas också på polisens bilder. Minst två av såren på Kathleens hårbotten är i form av klona på en uggla som också visas på obduktionsbilder. De små såren i Kathleens ansikte överensstämmer med spetsen på en ugglas näbb. En fjäder hittades på Kathleens kropp. En kvist hittades i torkat blod på Kathleens kropp. Det fanns många hårstrån av Kathleens huvudhår som rötterna indikerar hade dragits ut, inte skurna, som hittades i torkat blod på hennes händer. Kathleens huvudskador stämmer inte överens med att hon har blivit slagen av ett trubbigt föremål eller i en trappa, eftersom hon inte hade någon hjärnskada eller svullnad, inget subduralt hematom och inga skallfrakturer. Naturligtvis då, så bevisar ju inte det här att det var en uggla som tillfogade Kathleen de första såren. Men, som indicierna säger, så verkar det ganska övertygande och trovärdigt, tycker den här Larry Pollard.
Jo, alltså nu när man får hans punkter, alltså jag var ju så att jag skrattade lite åt den här uggleteorin. Jag tyckte den kändes väldigt random, typ. Men, alltså, I guess att det makes sense lite. Men då tycker jag fortfarande... Att det är konstigt att har hon inte skrikit då?
Ja, och hon verkar ha blivit attackerad ute. Dessutom, på väg in i huset.
Ja, exakt.
Så jag tänker att det kan inte ha varit superduper långt ifrån Michael, tänker jag.
Nej, inte långt ifrån honom. Men sen också typ grannar, har inte de hört det i sådana fall? Jag tycker det är, som sagt, mycket av de punkterna förstår man. Att ja, visst, det kan säkert vara så. Men det är mycket av det som jag tycker så här, lite. Det är konstigt är ändå.
Och sen om man också tittar på bilderna som finns på hennes bakhuvud, så ser det ju, Alltså kopplar man de bilderna med en uggla som extender och sens? Med tanke på hur såren ser ut.
Ja, hon har ju väldigt mycket skallskador.
Men borde hon inte ha blivit riven mer i ansiktet också då, tänker jag? Eller fokuserade den här ugglan bara på hennes bakhuvud?
Jag tänker att hon kanske har lagt ansiktet i händerna eller någonting i panik.
Ja, men ändå. Då borde hon haft på händerna kanske i så fall istället. Också väldigt konstigt att hon väljer att ställa sig i ett hörn i en trappa.
Det kan man ju också fundera på. En annan tänker så här. Har det hänt någonting om man har blivit attackerad till och med av en uggla, som i det här fallet då? Att hon inte springer mot Michael istället?
Eller i alla fall springer runt i huset och inte ställer sig still på en plats i huset. Det tycker jag är lite märkligt i så fall.
Mm, klurig teori det där med ugglan tycker jag.
Mm, det är den faktiskt.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
För att återgå till tidslinjen här då. Den 14 september 2011. Michael beviljas en ny rättegång av en domare i North Carolina efter att ett av åklagarsidans nyckelvittne blivit misstänkt. Duane Deaver, som gav vittnesmål om blodstänken på brottsplatsen, ska ha vilselett både domaren och juryn. På grund av det här så släpptes Michael från fängelset efter att ha avtjänat nästan ett decennium bakom galler. Han släpptes mot en borgen på $300,000 och placerades i husarrest med fotboja. Och bara för att få lite bakgrund till vad han har vilselett då, helt enkelt. Det har ju då framkommit att Deaver i 34 andra fall har kommit med felaktiga analyser. Och i Michaels fall så var det Deavers experiment som gjorde att åklagarsidan blev vilseledda. Hans experiment som han utförde kunde helt enkelt inte räknas som någonting rent tekniskt. Deaver påstod bland annat att Michael skulle ha stått och slagit Kathleen med den här blowpoken. Och mellan varje slag har tvättat av blodet, och på så sätt har det då inte blivit några blodstänk bakom Michael.
Hela den grejen att han ska ha torkat av den, alltså då tappar han ju i alla fall mig.
Ja.
Och tydligen domaren och juryn också.
Men alltså, snälla Dara.
Jag tänker att torka av ett mordvapen är kanske någonting man... Alltså, jag tror inte man tänker på det när man står och slår ihjäl någon.
Nej, verkligen inte. Och Michael borde väl... Alltså, oavsett om det blev blod bakåt eller inte, så borde väl Michael ha haft blod på sig. Jag tänker på blodmängden.
Ja, exakt.
Om han nu då inte har bytt kläder.
Ja, det vet man ju för sig inte, men fortfarande hela den teorin är ju liksom... Det går ju att sticka hål på den väldigt lätt, känns det ju som.
Tilläggas kan ju också att Michael hade ju faktiskt blod innanför sina kalsonger, bland annat. Så han skulle ju rent krasst kunna ha bytt kläder, men inte kalsonger.
Ja, det känns ju lite... Man undrar hur det hamnat där, men sen så... Alltså, grejen är så här. När han hittade henne, alltså han har ju liksom tagit tag i henne och sånt. Alltså man har ingen aning om hur blod färdas till kläder, liksom.
Sant.
Så det är nog väldigt svårt att bevisa. Men också om vi går tillbaka till den här Deaver då. Vad vinner han på att vilseleda folk?
Det är ju som sagt återigen då inte bara i det här fallet utan i 34 andra fall. Det känns lite som att det är fel människa på fel plats.
Ja, det kan man ju verkligen säga. Har han liksom någon personlig vendetta mot alla de här personerna eller liksom vad händer? Obehagligt att tänka att sådana personer har rört sig i rättegångssammanhang.
Han dömde ju, han fick ju bland annat en helt oskyldig man dömd på grund av hans uttalanden.
Tur att han fick sparken.
Ja, det har han fått. Det kan vi ju säga i alla fall. Om vi ska fortsätta med tidslinjen här då, så hoppar vi från 2011 till 2017, den 24 februari. Brottet då, som först har sett som ett mord, reduceras till dråp. En så kallad Alford plea gör det möjligt för en tilltalad att hävda sin oskuld, samtidigt som man erkänner att åklagaren har tillräckligt med bevis för att fälla dem. Som ett resultat av det här då, så dömdes han till tidsbestämt straff och blev officiellt en fri man. Sen finns det ju också lite bevis och fakta som utelämnades från den här serien, The Staircase, som jag tänker att vi också kan rabbla upp. I verkligheten vittnade en expert om att Michael hade iscensatt brottsplatsen. Tydligen hade polisen hittat en flaska vin och två prydligt uppställda vinglas. Men Kathleens fingeravtryck fanns inte på dem, och hon visade sig dessutom ha en låg alkoholhalt i blodet vid obduktionen. Denna del av ärendet utelämnades i serien. Det finns också bevis för att Kathleens död inte var så snabb som Michael fick det att framstå i 911-samtalet. För i boken A Perfect Husband från 2004, skriven av Aphrodite Jones, avslöjas det att röda nervceller hittades i Kathleens hjärna. Tydligen utvecklas röda neuroner i hjärnan när den saknar syre under en lång tidsperiod, vilket tyder på att Kathleens död var förlängd och inte snabb. Faktum är att experten Dr. Jan Lestma vittnade om att Kathleen hade drabbats av allvarlig blodsförlust minst 45 minuter innan hon slutade andas. Detta motsätter ju då Michaels tidslinje av händelser, där han till en början sa att han gick för att släcka polljusen och sen gick in där han upptäckte Kathleen längst ner i trappan. Försvarsadvokaten Rudolf förklarade tidsförloppet med att Michael fortsatte att slappa vid poolen ett tag efter att Kathleen gick in. Ändå kan man ju då som sagt i 911-samtalet höra honom först säga hon andas fortfarande, och sen kort därefter andas hon inte längre.
Ja, alltså man blir ju lite fundersam då när du säger det här med luftvägarna och det. För då tänker man så här, okej, om han ringer första samtalet och säger att hon andas, och sen, jag vet inte riktigt tidsmässigt hur lång paus var det där emellan?
6 minuter är det emellan samtalen.
Nej, det låter ju väldigt suspekt faktiskt.
För att gå vidare här då, A Perfect Husband rapporterar också att polisen kunde fastställa att Michael hade raderat 216 filer från sin dator dagen före Kathleens död. Tilläggas kan också att han raderade 352 filer 2 dagar efter hennes död. E-postmeddelandena rapporterade delvis detaljerat om Michaels ekonomiska kamp, vilket kan tyda på motiv om han faktiskt dödade sin fru. Det är lite märkligt.
Det är sånt där spännande som vi aldrig kommer få reda på. Men också det här med mejl, alltså då har han ju skickat det till någon. Till vem och varför, och finns inte de här mejlen hos någon annan då? Så han kanske har köpt någons tystnad, vem vet?
Vem vet, pengar kan göra väldigt, väldigt mycket hemska saker. Jag har ju också läst lite teorier på bland annat Reddit, och jag tänkte att jag skulle dra bara lite kort om en teori här som hon har skrivit. Då var det en tjej som hade sett den här serien The Staircase då med sin man, och då säger hennes man till henne när man ser klart alla avsnitt: om jag hade kommit in och sett dig sådär, så hade jag direkt antagit att det hade varit en förövare kvar i huset. Jag skulle inte direkt ha antagit att du hade ramlat ner för trappan med tanke på skadorna och blodet. Det ligger ju väldigt mycket i den meningen, tycker jag. För det är ju det Michael gör. Han antar ju direkt att hon har ramlat ner för trappan, inte att hon har blivit angripen.
Som sagt, man vet inte liksom hur man agerar i panik, och förhoppningsvis behöver man aldrig uppleva den typen av panik heller. Men det är ju en märklig grej att direkt slänga sig också på personen. Alltså det fattar man att man gör samtidigt. Men att han har ju så här flyttat omkring henne och så ganska mycket. Då när han ser att hennes huvud är väldigt skadad, då kanske man ska vara väldigt, väldigt försiktig med att röra personen.
Och jag tänker också, för han säger ju som sagt i första samtalet att hon fortfarande andas. Gör han någonting för att försöka stoppa blödningarna?
Ja, det undrar man ju också. Vad jag kan läsa mig till och från bilder och så ser det ju inte ut som att han har liksom haft någon handduk eller vad som helst på bakhuvudet på henne.
Och på samma tråd då, som den här, så är det någon annan som kommenterar, och han nämner ju ingenting om att det är blod en enda gång i de här 911-samtalen. Han är bara fokuserad på att hon har ramlat i trappan.
Det är också en sån här grej, man tänker att när man ändå ringer 911 så kanske man ska nämna att det är väldigt mycket blod på plats. För det kan ju vara en väldigt viktig del, alltså att det har hänt någonting. För man kanske som, alltså jag tänker som operatör för 911, man kanske inte kan ta in riktigt lika mycket hur allvarligt det är när man inte hör någonting om att det är blod.
Precis, och det är väl bra att man är så specifik som möjligt. Han, Michael Peterson, medverkade ju i Dr. Phil också och berättade sin sida av historien. Och Dr. Phil outar ju Michael lite i att Dr. Phil har känt igen att det finns många lögner i Michaels story. Och jag tänker att vi kan klippa in ett litet klipp här där vi får höra Dr. Phil ifrågasätta Michael. Och det låter så här.
Did the cameras affect you during this documentary?
No. No. In the beginning, of course, you're aware of it. It's not quite like a reality show, but they're so ubiquitous. They're constantly. And you trust the people, so therefore you just, you know there's a camera. But it's not anything you're playing to.
But the reason I ask is because when I watched you in the documentary, I saw a lot of lie behavior. A lot of behavior that I see when people are lying. And I often saw it when I knew you weren't lying, because there were things that were not controverted. And I'm watching you talk about this. That's why I said, did the cameras affect you? Because you were answering questions that weren't asked. You would focus on irrelevant detail ad nauseum to deflect from the issues at hand. I never saw you empathetically emoting about your wife and her being dead. You were joking with the lawyers almost every time you got together with them. And I'm thinking, this is so inappropriate. And I'm thinking, this has got to be alienating the court of public opinion. Because I think people don't realize how far removed from the loss and how much of the grief process has taken place. And that's why I ask you if the cameras affected you.
No, but one of the things I'm sure you more than anybody would be aware of, they were there for well over a year and a half. Hundreds, maybe 500 hours of film. And they cut that down to not even 12 hours, 11 hours. So what you're seeing is what is being presented by the filmmaker.
Is this in the edit? Is it that the cameras affected you? Because your kids describe you as very much caring for Kathleen, being very solicitous of her and deferential to her and really being a devoted husband, which I thought balanced out what at times seemed like callous behavior. The documentary made it seem at times like it was all about you and all about whatever you were thinking, feeling, or whatever at the expense of your wife and your loss. They certainly didn't include a lot about that in the documentary. Would you agree with that?
Well, I've never seen the first 9 episodes. That was released when I was in prison.
You never watched that?
No. And then when I got out of prison, I didn't want to watch it. It was like when my kids would come home from the courtroom and they'd say, and they'd run in to watch court TV, and I'd say, you were just there. And they said, Dad, it's a different show on TV than what that we saw in court. And I didn't want to see that. Did I want to see, you know, me being convicted? Did I want to see my children crying and go through? No, I didn't want to see any of that. So I've never seen it. But I do know the editor real well, and I know she would not have in any way tried to make me look terrible.
You say you knew the editor really well. In fact, you dated the editor.
Well, kind of hard to date anybody in prison, but she came to see me many times in prison, and then we lived together when I got out of prison for a while, yes.
Let me ask you this. You agreed to this documentary. I've seen it. I watched it start to finish, all 13 episodes. Do you regret doing the documentary?
I I don't know if I would be out today unless it were for that documentary, because what they captured was the entire trial, and they captured the main guy who was the prosecution witness against me. And he lied. He perjured himself. And the experiment was just junk.
Well, in the closing argument, the prosecutor really leaned on Devers very hard.
Oh, absolutely.
Because he himself said a lot of this case turned on Devers' testimony, and right. then his testimony was called into question because he lied not only in this case but in many others. And so yes. it was not a big leap then to say that the trial was biased and unfair.
Ja, det är ju som vi har sagt, det är mycket konstiga omständigheter, så att det är väl bara bra att någon vågar ställa honom lite mot väggen och inte bara håller med i allt han säger och pekar i hans, eller petar i hans liksom beteende. Dr. Phil vet du va?
Men det är ändå en liten, jag har ju varit i alla fall en liten Dr. Phil-nörd. Jag gillar honom.
Ja, men han är bra tycker jag.
Från obduktionen också har jag en liten grej. Jag tänker att vi länkar också obduktionen i beskrivningen för de som vill ta sig ett kik. I den obduktionen i alla fall så står det att det inte är skador som kan tillkommit från ett fall nerför trappan. Utan det här är skador som har tillkommit genom trubbigt våld eller slag. I den här obduktionen så står det att hon också hade blåmärken på handlederna, vristerna och på ryggen. Och då tänker jag så här, om det nu är så att hon i alla fall skulle ha ramlat ner för trappan, så är ju inte blåmärken på handlederna och vristerna och ryggen något konstigt. Ja, det är ett väldigt stort fall det här. Väldigt mycket så här indicier som är märkliga även i det här fallet.
Var det inte någonting med blodet också?
Jo, det var det. För när rättsläkarna anlände till platsen var blodet ifrån Kathleen så torkat så att de kunde inte ens ta blodspår från blodet. Och de hade inte ens behövt skyddskläder för blodet hade redan torkat när de kom dit. Så av den anledningen så tror de att hon har legat där i timtal. För blodet liksom, ja, det hade torkat helt enkelt.
Ja, det är ju en jättemärklig detalj tycker jag. För det är som sagt, det är så mycket blod så att det ska ha torkat in, det tar lång tid alltså.
Och jag tänker att ambulansen lär ju ha varit där på kort tid. Så att på den lilla tiden så lär ju inte det ha hunnit torka, tänker jag.
Nej, det finns ju ingen möjlighet.
Men då kommer vi upp till det här andra fallet, när den första människan hittades också nedanför en trappa. Att sonen hade ju sagt att det tog Michael minst 3 timmar att ringa 911.
Men gud.
Ja, så att han då skulle ha låtit Kathleen ligga i 3 timmar känns ju inte jättelångt bort då, helt plötsligt.
Nej, det gör det ju inte. Gud, vad hemskt.
Ja, det kan man verkligen säga.
För jag tycker som sagt återigen det här med just det här blodspåret, det är nog den märkligaste detaljen faktiskt. För då blir det verkligen så här, it's something fishy here.
Ja, så det är ju väldigt, även i det här fallet, det är där lite våran podd handlar om, mystiska fall runt. Och där är ju också ett av, det är ett väldigt konstigt fall tycker jag.
Ja, det är ju visst, det räknas ju liksom som avslutat och så nu. Men det är ju otroligt märkliga omständigheter.
Och för er som då undrar vad Michael Peterson gör idag, så den informationen man kan få fram är att han idag är 80 år gammal och han bor ensam i en lägenhet i Durham, North Carolina. Och har sedan allt det här avslutades sålt huset som han delade med Kathleen. Han började skriva igen och släppte 2 böcker som berättar hans sida av historien. Böckerna, för den som vill veta, heter då Behind the Staircase som släpptes 2019 och Beyond the Staircase som släpptes 2020. Nu kommer vi till den här spännande delen då. Vad tror du, Sofie, har hänt i det här fallet?
Jag har ju sett den här serien eller dokumentären som det är på Netflix. Jag vet att till en början, de första avsnitten, så tänkte jag 100% att jag bara, det är klart att han ligger bakom det. Det var så himla mycket som jag tyckte var konstigt. Och sen vet jag att under resans gång, som man säger under den här serien, så vet jag att jag ändrade mig lite fram och tillbaka. Jag kunde inte riktigt bestämma mig. För det var så mycket, alltså mycket som de tar fram som bevis, alltså ja, makes sense ändå på något sätt. Men nu när man läser om det igen, då kan jag inte hjälpa att slås av tanken att jag tror att han har någonting med att göra. Det är så mycket små detaljer som är konstiga, som jag inte riktigt kan få ihop i mitt lilla huvud, va? Så jag tror, sen vet jag inte riktigt hur jag tror att det har gått till, men jag tror att han har någonting med hennes död att göra. Och eventuellt då Elisabeth också. Vad han nu fick ut av Elisabeths död, det har jag svårt att förstå. Men Kathleen förstår man kanske lite mer det där med ekonomiskt och det. Vad tror du då?
Om man ska försöka att tuta i mig att det är en olyckshändelse när det händer två gånger samma sak, så får man nog tänka ett varv till, tror jag. Det köper inte jag överhuvudtaget. Är han dessutom den enda som har varit på plats båda gångerna, så han har utan tvekan, tror jag, någonting med det här att göra.
Alltså som sagt, ibland 1 + 1 är ju faktiskt 2. Så tänk ett extra varv och lägg ihop de här två händelserna, så det är ju någonting som inte stämmer.
Ja, alltså två dödsfall där båda två har avlidit längst ner på en trappa, så alltså, kom igen lite.
Ja, de liknar ju verkligen varandra.
Ja, det, jag köper inte det överhuvudtaget. Han har någonting med att göra, tror jag. Jag vet inte heller exakt hur det har gått till, men att han ska ha varit ensam med båda de här kvinnorna som har avlidit. Det ska mycket till för att man ska få mig att ändra uppfattning, tror jag.
Mm, och jag håller med.
Har du något mer du känner att vi har missat att ta upp här idag som du känner att du vill flika in?
Nej, det tror jag inte. Vi har ju som sagt haft väldigt mycket information i det här fallet. Men det är mycket. Man måste ha med alla de här sakerna för att kunna försöka få ett hum om vad man tror själv har hänt.
Jag tänker bara innan vi avslutar avsnittet för idag och för det här året för övrigt. Det känns lite behu, men så tänker jag bara att vi har ju egentligen som en liten julklapp här. Ett erbjudande i podden, om man så vill. Vi vill bara påminna om BookBeat helt enkelt. Att ni får jättegärna använda våran kod för 50 dagars gratis lyssning. Och har ni ett konto hos någon annan e-boksapp, så tänker jag att då kanske man, ja, ett tips av morsan eller kompisen eller Uffe från Norrland eller något.
Ja, exakt. Ja. Det går ju att dela den här koden. Det behöver inte vara du personligen, utan ge den till någon som hade uppskattat den.
Och sen kan man ju göra en fuling också. Om man skulle vilja. Om man är sugen på de här 50 dagarna men bara skit också, jag har redan ett konto. Ja. Skaffa en ny e-postadress till exempel, har man väl gjort själv någon gång kanske.
Ja, exakt.
Vi hade uppskattat det i alla fall, så att det hjälper oss i vårt arbete med podden helt enkelt. Så sista avsnittet för i år och vi är helt enkelt tillbaka i början på januari, Sofie, eller?
Någonstans i januari i alla fall.
Och vi vill väl önska en god jul och ett gott nytt år helt enkelt.
Mm, tack till alla som har lyssnat under det här året.
Verkligen.
Tack. Vi har växt otroligt mycket under bara det här året. Så vi, verkligen, tusen tack.
Det har hänt otroligt mycket under det här året. Och det har öppnats väldigt mycket mer dörrar än vad vi någonsin vågade hoppas på. När vi började med det här spektaklet.
Ja, verkligen.
Så tusen tack, god jul och gott nytt år och på återseende.